Här börjar Stefan Zweigs Amoklöparen, inläst för Viatone år 2017 av Martin Halland. I mars månad 1912 inträffade i Neapels hamn vid lossningen av lasten från en stor oceanångare en egendomlig olyckshändelse, för vilken tidningarna innehöll utförliga men mycket fantastiskt utsmyckade redogörelser. Fastän jag var passagerare på Oceania fick jag lika lite som mina medresande bevittna den sällsamma händelsen, ty den tilldrog sig sent på kvällen under kolningen och lossningen, och för att komma undan larmet ombord hade vi allesamman gått i land och satt på kaféer eller teatrar. Emellertid tror jag att en del förmodanden som jag vid det tillfället inte offentligt uttalade innebär den verkliga förklaringen till denna upprörande scen. Nu har så många år gått sedan dess att jag nog utan att vara ogrannlaga kan begagna mig av ett förtroende som jag fick under ett samtal omedelbart före den uppseendeväckande tilldragelsen. När jag på ångbåtskontoret i Calcutta skulle beställa plats på Oceania för återresan till Europa ryckte kontoristen beklagande på axlarna. Han kunde ännu inte säga om det var möjligt att skaffa mig en hytt. Nu, strax innan regntiden började, brukade alla platser vara upptagna redan från Australien och han måste först invänta telegram från Singapore. Dagen därpå meddelade han mig dock till min glädje att han kunde erbjuda mig en hytt, fastän inte någon synnerligen komfortabel. Den låg under däck och midskepps. Jag var mycket angelägen att komma hem snarast möjligt. Därför tvekade jag inte länge utan tog hytten. Kontoristen hade talat sant. Båten var överfull och hytten dålig. En liten inklämd fyrkantig smutt alldeles invid maskinen, upplyst blott av det sparsamma ljuset från ett litet runt fönster. Den tjocka, kvävande luften luktade olja och fukt, och man fick inte ett ögonblick ro för den elektriska fläkten som likt en förryckt fladdermus av stål surrande kretsade över ens huvud. Nerifrån hörde man maskinen stampa och stöna likt en kolbärare som oupphörligt flåsar upp för samma trappa, och uppifrån ljöd oupphörligt skrapandet och hasandet av stegen på promenaddäcket. Därför flydde jag, så snart jag fått min koffert inburen i denna unkna gravkammare av gråa spant, upp på däcket igen. Och när jag kom ur mitt djup insöp jag som en kostlig ambra den milda, doftande vind som fläktade från land. Men även på promenaddäcket var det trångt och bråkigt. Det var ett vimmel av människor, ett virvar av promenerande som kom och gick och pratade utan uppehåll med den nödtvungna overksamhetens fladdriga nervositet. Damernas kvittrande småprat, den rastlösa kretsgången på det tämligen smala däcket, där svärmen av pratande och gestikulerande människor böljade förbi stolarna för att ständigt återmötas, gjorde mig formligen illamående. Jag hade sett en ny värld, i hastig följd insupit snabbt förbi ilande bilder. Nu ville jag tänka lite, uppdela och ordna intrycken, efteråt gestalta vad som så plötsligt trängt sig på mig, men på denna myllrande boulevard fick jag inte en minuts rast eller ro. Försökte jag läsa i en bok, flöt raderna samman i de skymtande skuggorna av dem som pratande drog förbi. Det var omöjligt att få vara ensam med sig själv på denna solstekta, myllrande fartygsgata. I tre dagar försökte jag det. Såg resignerat på människorna, på havet. Men havet förblev alltid detsamma, blått och tomt. Endast vid solnedgången övergöts det plötsligt med alla färger. Och människorna, de kunde jag utantill efter 3 gånger 24 timmar. Vartenda ansikte var mig till leda välbekant. Damernas gälla skratt retade mig inte längre och jag förargade mig inte över 2 holländska officerares högljudda gräl alldeles i min närhet. Alltså återstod endast flykten. Men under däck var det kvalmigt. I salongen spelade